Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Jill Leporis If Then är en historisk fackbok om Simulmatics Corporation, ett amerikanskt företag som grundades 1959 och försökte använda datorer, opinionsdata och samhällsvetenskap för att förutsäga mänskligt beteende. Med arkivmaterial följer Lepore företaget från amerikanska valkampanjer och reklambranschen till kalla krigets militära tillämpningar i Vietnam. Bokens huvudpoäng är att vår tids datadrivna politik och kommersiella övervakning inte uppstod plötsligt med internet, sociala medier eller artificiell intelligens. De har en längre historia, präglad av tidiga försök att göra medborgare till mätbara kategorier och politiska val till beräkningsbara reaktioner. Titeln syftar på den villkorliga logik som ligger bakom sådana modeller. Om en grupp får ett visst budskap så antas den reagera på ett visst sätt. Lepore skriver både företagshistoria, idéhistoria och politisk historia. Syftet är inte att hävda att Simulmatics tekniskt lyckades med allt, utan att visa hur dess ambitioner, språk och etiska problem blev märkligt bekanta i den digitala nutiden. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Simulmatics som en bortglömd föregångare till dagens databolag. Boken placerar Simulmatics i ett historiskt sammanhang som ofta saknas när man talar om dagens plattformar och algoritmer. Företaget arbetade långt före persondatorer, internet och smarttelefoner, men dess grundidé var välbekant. Att samla information om människor, dela in dem i grupper och använda beräkningar för att förutse vad de skulle göra. Simulmatics ville tillämpa detta på flera områden, bland annat val, konsumentmarknader, nyhetsförmedling och militära konflikter. Därmed blir företaget ett viktigt exempel på att datadriven styrning inte enbart är en produkt av Silicon Valley. Lepore visar hur kalla krigets teknikoptimism, amerikansk reklam och akademisk samhällsvetenskap kunde förenas i samma projekt. Det handlade inte bara om bättre statistik, utan om en tro på att sociala och politiska problem kunde hanteras genom modeller. Jämförelsen med nutiden är samtidigt inte helt enkel. Simulmatics saknade dagens datamängder, datorkraft och globala distributionskanaler. Många av dess prognoser var osäkra, förenklade eller överdrivet marknadsförd. Just den begränsningen är analytiskt viktig. Boken argumenterar inte för att företaget byggde Facebook i förtid, Ted, utan för att det formulerade en affärsmodell och en politisk fantasi som senare teknikföretag kunnat skala upp. Den visar också att löften om objektiv datakunskap ofta har samexisterat med starka intressen, osäkra antaganden och begränsad insyn. För det andra, People Machine och försöket att göra väljarbeteende beräkningsbart. Ett centralt exempel är Simulmatics så kallade People Machine. Ett system som användes i samband med presidentvalet i USA 1960. Systemet delade in väljare i hundratals demografiskt definierade kategorier och försökte beräkna hur dessa grupper skulle reagera på olika politiska utspel. Tanken var att en kampanj inte bara skulle tala till en stor allmän väljarkår, utan kunna pröva vilka budskap som sannolikt fungerar för särskilda segment. Det påminner om dagens mikroinriktade politiska annonsering, även om metoderna då var betydligt mer begränsade. Lepores analys blottlägger den avgörande översättningen i modellen. En människa förvandlas från medborgare med motsägelsefulla erfarenheter till en kategori med förväntade preferenser. Det kan ge ett praktiskt underlag för kampanjbeslut, men det riskerar också att förstärka stereotypa antaganden om klass, kön, religion, region och etnicitet. Modellen framstår dessutom som mer exakt än den nödvändigtvis är. En prognos kan bygga på bristfälliga data, urval och tolkningar, men ändå få auktoritet eftersom den presenteras med tekniskt språk. Boken visar därför att debatten om politisk datainsamling inte endast gäller integritet. Den gäller även demokratisk ansvarighet. När kampanjer anpassar budskap efter modeller som väljare inte kan granska, blir det svårare att se vilka idéer som faktiskt förs fram offentligt, till vem och på vilka grunder. För det tredje, Vietnamkriget visar hur beteendedata kopplades till statlig makt. Simulmatics arbete i Vietnam är bokens tydligaste exempel på att prediktiva modeller inte är neutrala verktyg. Företaget anlitades inom ramen för USA:s krigföring och pacificeringspolitik för att undersöka sydvietnamesiska befolkningars attityder, lojaliteter och motivationer. Med intervjuer och psykologiskt färgade metoder försökte forskarna identifiera mönster som kunde användas för propaganda och politisk påverkan. I vissa projekt byggdes nätverk för att rapportera om människors stämningar och uppfattningar. Den grundläggande idén var att lokalbefolkningens reaktioner kunde kartläggas, modelleras och därefter styras. Lepore belyser problemet med denna ansats utan att reducera den till enbart teknisk inkompetens. Att samla information i en krigszon innebär alltid frågor om tvång, säkerhet, språk, lokalkännedom och vem som får definiera vad data betyder. Försöket att hitta en enhetlig vietnamesisk psykologi förenklade dessutom ett samhälle präglat av regionala, historiska och politiska skillnader. Här blir sambandet mellan kunskap och makt konkret. Data produceras inte utanför politiken, utan samlas in för vissa syften och inom vissa institutioner. Bokens Vietnamdel ger därför ett historiskt perspektiv på nutida diskussioner om övervakning, riskbedömningar och automatiserade beslut i säkerhetsarbete. Den påminner om att en modell kan vara tekniskt avancerad och ändå bygga på kategorier som är etiskt tvivelaktiga. Empiriskt svaga eller direkt skadliga för de människor som klassificeras. För det fjärde, överdrivna löften och svaga modeller är en del av teknikens historia. If den skiljer sig från enkla berättelser om teknikens obönhörliga framsteg, eftersom Lepore också betonar Simulmatics misslyckanden. Företaget lanserade visionen om att datorstödd analys skulle kunna förutsäga och påverka beteenden inom politik, konsumtion och krig. Men beräkningarna var beroende av begränsad datorkraft, ofullständiga uppgifter och antaganden som inte alltid tålde verkligheten. Flera av resultaten låg nära vad erfarna politiska rådgivare eller marknadsförare redan kunde säga med vardagligt omdöme. Ändå kunde företaget skapa uppmärksamhet genom att framställa denna kunskap som maskinellt framräknad och därför särskilt auktoritativ. Det är en viktig lärdom för läsare i Sverige, där offentliga och privata aktörer ofta möter löften om att dataanalys kan effektivisera komplexa verksamheter. Frågan är inte bara om en modell ger en siffra eller en prognos. Man måste fråga vilka data som saknas, vilka kategorier som valts, hur utfallet mäts och om metoden verkligen överträffar enklare bedömningar. Lepore visar också att tekniska visioner kan fortsätta påverka samhället även när företagen bakom dem försvinner. Simulmatics blev inte ett varaktigt imperium, men dess idé om förutsägelse som en form av kunskap levde vidare. Bokens kritik är därmed inte teknikfientlig. Den kräver snarare ett mer nyktert sätt att bedöma teknik där marknadsföring, osäkerhet och faktiskt nytta hålls isär. Slutligen. Kvinnornas arbete synliggörs i en manligt dominerad teknikhistoria. Lepore begränsar inte sin skildring till företagets grundare, akademiska rådgivare och offentliga talespersoner. Hon ger också utrymme åt kvinnorna i deras närhet och åt det arbete som ofta hamnar utanför den traditionella berättelsen om datateknikens utveckling. Det är betydelsefullt eftersom teknikhistoria lätt blir en rad porträtt av uppfinnare, företagsledare och manliga experter. Då försvinner både det administrativa, intellektuella och emotionella arbete som gör organisationer möjliga, liksom de familjeliv och könsroller som formar vem som får ta risker och synas offentligt. I IFTEN blir detta perspektiv en del av analysen av Simulmatics kultur. Företagets idéer växte inte fram i ett tomrum utan i efterkrigstidens USA där akademi, militär, reklam och familjeliv var sammanflätade på särskilda sätt. Att synliggöra kvinnorna ger därför inte bara fler personer plats i berättelsen. Det förändrar också förståelsen av hur expertis och auktoritet skapades. Vem fick definiera problemen, tala för vetenskapen och få erkännande för resultatet? För läsaren fördjupar detta bokens kritik av dataföretagets självbild. Simulmatics framstod gärna som rationellt och framtidsinriktat, men verksamheten bars av sociala hierarkier och beroenden som inte kunde reduceras till beräkningar. Lepores metod gör boken till mer än en historia om tidiga algoritmer. Den blir även en kollektiv biografi över den värld som gjorde sådana algoritmer tänkbara, sammanfattningsvis. If den passar särskilt väl för läsare som vill förstå bakgrunden till dagens debatter om politisk annonsering, datainsamling, algoritmisk styrning och övervakning. Den är relevant för studenter och yrkesverksamma inom historia, journalistik, statsvetenskap, teknik, kommunikation och samhällsplanering. Men kräver inte någon teknisk specialistkunskap. Den praktiska nyttan ligger i de frågor boken tränar läsaren att ställa. Vad menas när ett system sägs kunna förutse mänskligt beteende? Vilka antaganden har byggts in i kategorierna? Vem samlar in uppgifterna? Vem granskar dem? Och vilka människor får bära följderna av felaktiga slutsatser? För en svensk publik kan detta perspektiv vara värdefullt i samtal om digital offentlighet och automatiserat beslutsfattande. Även om bokens konkreta miljö är USA under kalla kriget, Lepore erbjuder inte en handbok för att bygga eller reglera algoritmer. Hennes styrka är istället att ge teknikfrågorna ett historiskt djup, till skillnad från många böcker om data och AI. som antingen fokuserar på dagens företag eller beskriver teknikutvecklingen som en rak framgångssaga, följer If Then en liten och delvis misslyckad organisation. Det gör analysen mer träffsäker. Simulmatics betydelse ligger inte främst i precisionen hos dess verktyg, utan i dess ambition att ersätta osäker politisk och social bedömning med modeller av människan. Boken visar att denna ambition är äldre än den digitala eran och att dess etiska problem därför inte kan lösas genom att bara kalla tekniken ny. Om du vill stödja Gillepour, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!